Jag vill bara koppla tillbaka till Lovisas sång. Det här var ju en sån här riktig pilgrimssång, om man tänker. Det där längtan till något annat och samtidigt den här kluvenheten där man vill vara kvar. Hemma, var ligger det någonstans? Vi hade ett litet samtal om det i onsdags, ett spontansamtal här ute. Bara en kort koppling. Nu är det så här att jag är inte utbildad inom sjukvård. Och det lilla jag vet det har jag läst mig till genom skönlitteratur och sett då på film och så. Men jag inbillar mig att, ja, säger jag fel så får ni ta det. Men om vi tänker oss en operationssal. Då räknar jag med att alla i operationssalen vet sina platser och vet sina roller. Någon har varit där och förberett genom att städa den här operationssalen oerhört noggrant. Det är någon som förbereder en patient och någon kör den här patienten till operationssalen. Vi har läkare och syrror som övervakar och ser till att sövningen går rätt till. Och sen har vi någon undersköterska kanske som öppnar de sterila påsarna för påsar, det kanske var lite vulgärt uttryck, men där instrument och sånt finns. Och sen är det läkaren som håller i skalpellen och sjuksköterskan vet precis exakt vad hon ska göra och i vilken nästan sekund vet hon vad som ska ske. Det är ett team med olika funktioner. Tänk vad som skulle hända om städaren fick för sig, jag har ingen lust att städa, det är väl inte så viktigt. Eller instrumenten inte blivit väl destillerade, det heter faktiskt steriliserade. Så. Det spelar då ingen större roll hur skicklig kirurgen är om patienten drabbas av en svår infektion. Därför att de som tyckte att vi inte var så viktiga inte gjort sitt jobb. Hänger ni med så långt? Eller tänk om de som ska söva patienten tycker att ja, men jag känner inte för dig idag. Jag har ingen lust. Ja, men då blir det ju faktiskt ingen operation. För varje liten kugge är nödvändig. Kanske en lite slarvig bild, men i alla fall. Romarbrevet talar om, där talar Paulus om församlingen som en kropp. En kropp, den går inte att dela. Och om vi tänker att vi fortsätter lite grann på det här teamtemat. I en församling är det lite dumt om alla gör samma sak. Det skulle bli ganska trångt om alla skulle sitta vid flygen. Eller alla ville predika. Och ingen ville ta hand om toaletterna. Det är kanske inte roligast. Nu vet jag i den här skaran finns det de som älskar att städa. Tro det eller ej. Så pass väl känner jag somliga. Vi är olika. Och det här med att vara församling, det är ingen enmansshow. Och det här är väldigt tydligt när man läser Bibeln. Att om man vill höra ihop med Jesus, så hör man också ihop med de andra som tror, oavsett om man vill det eller inte. Ibland talar man också om att församlingen ska vara en bild, en spegel av himlen. Att församlingen ska visa på något bättre och vackrare. Visa på Gud. Kanske inte alltid går så bra, men det är i alla fall det som är tanken med församling. Att visa på Gud. Och jag tror inte att det är en tillfällighet att Paulus, efter den text som vi har läst idag, den läste inte Anders, men där står det om det. Första Korintsebrevet lyfter fram det. Vi kommer till att Petrus lyfter fram det när han nämnt gåvorna. Kärleken. Den lyfts fram i samband med alltihop det här. Utan kärlek är de här, som vi brukar säga, andliga gåvorna, nådegåvorna, inte värt någonting överhuvudtaget. Utan kärlek kommer människor att skadas. Det är lite det vi kan läsa om ibland i olika dagens sändaren i böcker. Människor som har blivit, ska vi säga, utsatta av nådegåvorna utan kärlek. Där händer något som inte är gott. Och anden, bara så det är klart, finns inte bara hos några få. Anden finns hos alla. Det handlar om vad vi har i Gud och vad anden utrustar oss med. Och gör det inte så komplicerat. Gåvorna är i första hand inte till för min skull. Det är till för andra. Och de är till för att användas så att den här gemenskapen, församlingen, ska må bra. Och de kommer från Gud av ett särskilt syfte. Och det är inte mitt syfte eller min vilja. Och det här är inte något pris i någon tävling. Och vet du, jag tror att Gud ger många olika gåvor beroende av tid och plats och behov. Det Paulus gör är att räkna upp de gåvor som behövdes i de församlingar som han skrev till. Och med det sagt, det är klart det gäller oss också. Men han skrev i en specifik situation och då behövdes de här gåvorna. Och det gör också att vi kan tänka att det kan finnas fler gåvor, de som Paulus ger exempel på. Sen tror jag också att vissa gåvor kan vara viktigare beroende på var vi bor och var vi befinner oss på 1300-talet eller 2010-talet. Jag tror på helande. Jag har haft ett knä som inte gick att räta ut och sen var det någon som bad för det och efter ett tag så upptäckte jag att opsan, jag kunde helt plötsligt räta på mitt knä fast läkare och sjukgymnaster inte hade lyckats. Så det är inte det att jag inte tror på det. Men jag tror också att vår del av världen, här har vi ett väl utvecklat sjukvårdssystem med läkare, med sjuksköterskor som jag hade det här operationsteamet. Som jag tror faktiskt Gud använder. Och sen får bönen också finnas med självklart. Men i vår del av världen, där har vi de här möjligheterna. Medan vi går till andra delar av världen där inte det här med läkare och sjuksyrror funkar lika bra. Där tror jag Gud behöver använda den här andens gåva. Mer. Hos oss kanske det är så att vi skulle behöva be mer om tjänandets gåva kanske. Därför att vi lever i en väldigt individualistisk tid. Medan om jag går till en by någonstans i Indien eller Afrika där det är självklart att man tjänar och betjänar varandra. Här är det kanske inte fullt lika självklart. Och då behöver vi be Gud, väck den här gåvan. Eller gåvan att frimodigt dela med oss. Och det kan ju handla både om vår tro men också av vår tid, av vår gemenskap, av villighet att vara med en annan människa. Därför att vi finns i en del av världen där vi är väldigt individualistiska. När vi läser i första Korintierbrevet. Vi har inte läst det idag, men i första Korintierbrevet 12 så står det mycket om gåvorna. Där kan vi ana att det fanns lite tvister om vilka som var andligast i församlingen. Och vilka förmågor som visade att man verkligen faktiskt var, hade blivit döpt i den heliga ande. Och då skriver Paulus till församlingen i Korint. Och nu väljer jag att läsa i en version som heter The Message. En lite modernare variant. Olika gåvor delas ut av Gud överallt. Men alla har sitt ursprung i Guds ande. Olika tjänster för Gud utförs överallt. Men alla har sitt ursprung i Guds ande. Olika uttryck för Guds kraft är verksamma överallt. Men Gud ligger bakom alla. Alla får något att göra som visar vem Gud är. Alla får något att göra som visar vem Gud är. Alla är med och alla drar nytta av det. Anden delar ut alla möjliga slags förmågor till alla möjliga slags människor. Mångfalden är underbar. Mångfald. När jag ser ut över er idag så är det inte som ett gäng, ni är sådana här dockor som är uppställda någonstans, eller robotar som ser exakt likadana ut. Jag ser en bukett. Olika åldrar. Ni ser olika ut. Och ni är olika. Olika personligheter. Och det är det som är så stort. Den här mångfalden. Här finns analytiker, praktiker, musikaliska, sådana som ber väldigt mycket, organisatörer, sådana som är bra på det här med fysiskt arbete, omsorgsmänniskor, olikheter och mångfald. Det hänger liksom inte på en person. Det är tillsammans vi blir starka. Det kanske låter lite klyschigt, men det är så. Jag tror inte att ensam är stark. Paulus, han räknar upp rätt många gåvor, ungefär 20 stycken. Och det är, som jag sa, första Korintierbrevet 12, Efesierbrevet 4 och det som Anders läste, Romarbrevet 12. Och så har vi Petrus, en av Jesu lärjungar, som har skrivit två brev. Och i ett av dem räknar han också upp några gåvor. Vi ska inte ta alla, jag lovar. Men jag vill lyfta Efesierbrevet lite grann och sen Romarbrevet. Så ska vi klämma in en från Petrus också. Efesierbrevet nämner aposteln. Det var någon som tyckte att man kunde använda de fem fingrarna för att komma ihåg de här som Efesierbrevet har. Och då tyckte den här personen som kom på det att tummen, apostlatummen, den här tummen, vet, den når alla andra fingrar, eller hur? Och den kan liksom hjälpa till där det behövs. Och ibland så kan man tänka där ute, de som håller på med församlingsplantering, de som motiverar oss andra att gå utanför kyrkan. Har vi pekfingret? Profeten, den som pekar ut riktningen, den som delar ett ord eller ett budskap från Gud. Och ibland så tänker jag att vi tror att det där är så märkligt och märkvärdigt. Det ska vara så säger Herren och så kommer ett budskap. Det kan vara så. Men jag har en sån här upplevelse och det är nyårsnatten. Märk väl, nyårsnatten 2013-2014. Vi var hemma hos goda vänner. En del har hört det här förut. Men då säger en av mina vänner där, lägger huvudet på sne. Du har inte funderat på att bli pastor, va? Och det drog igång alltihop. Han fick liksom vara den här profeten som pekade. Och ibland är vi inte medvetna om. Jag har fått träffa en kvinna ett antal gånger och ganska snabbt kände jag, ja, men du ska inte du gå vidare och doktorera. Hon bara skrattade åt mig. Det gör man inte i de här sammanhangen. Nu här före sommaren så ringde hon och sa, du, jag har fått en doktorandtjänst. Den här känslan som jag tror flera av oss ibland har, den här upplevelsen om att här finns något. Och jag har ju inte koll. Utan det är bara den här, man bara känner, det här vill jag dela. Och det kan vara så att det sitter flera av er här inne som ibland får den här känslan att här händer det någonting. Den här människan har någonting. Så enkelt kan jag tänka att profettjänsten kan vara. Något som är viktigt om någon profeterar eller säger så här att jag har något att förmedla. Det ska finnas någonting gott, någonting positivt. Det är inte så dom utan det finns någonting med kärlek som Vi kan gå in i Uppenbarelseboken sen och de sju församlingarna som finns där. Det finns alltid ett kärleksfullt stråk, inte något fördömande i det. Det kan jag med er om ni hör något sånt där någon gång. Långfingret är ju lite svårt att visa det. Men ni vet var det sitter i mitten och det är det som pekar upp mest. Så. Det går liksom längst ut. Det når längst ut. Det kan man säga är evangelisten. Den som faktiskt vågar frimodigt berätta om Jesus. Berätta om sin tro för människor som den möter. För den är det väldigt naturligt. Det är ingenting som känns tungt och jobbigt, utan det är en självklarhet. Evangelistens gåva. Ringfingret är lättare att visa. Herdar, pastorer. Kan man förklara det? Den här ringen, troheten. Man har ju ofta förlovningsringar och vigselringar på ringfingret. Den här troheten. Och det handlar inte bara om mig, mina vänner. Att jag råkar stå här med en sån här krage och har gått någon teologisk utbildning. Den här herde, pastor, den delen. Det kan också vara den som har omsorg om andra människors andliga välfärd. Den som vill och har lovat Gud att jag vill tjäna den här församlingen och stötta och leda. Hjälpa till att bygga församling. Och så har vi lillfingret. Ni vet, dricka kaffe, den här fingret som man tycker är inte så nödvändigt. Men det balanserar. Det ger balans. Det kan, den här personen som valde de här fingrarna, han kallar det att det är lärarens finger. Läraren som ger balans. Som har förmåga att förklara och lära ut på ett logiskt och strukturerat sätt. Det här var nu Efesiebrevets exempel på gåvor. Jag ska bara nämna Petrus också i det här sammanhanget. Därför att jag tycker den gåva som han börjar med att lyfta fram är något som vi kanske inte alltid tänker som en andens gåva. Han börjar, precis som Paulus gör, med att säga att vi ska älska varandra som om livet stod på spel, säger han till och med. Det är ni. Och nästan allt kan gottgöras med kärlek. Och sen säger han, gästvänlighet eller gästfrihet. Att vara välkomnande utan att muttra och gnälla i tysthet. En som får andra att känna sig bekväma och välkomna. En sån som är bra på att integrera nya medlemmar helt enkelt. Petrus han gör ingen jätteuppräkning. Men han förutsätter att var och en har en gåva. Och så skriver han, tjäna varandra som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Eller enormt vida spektrum av olika nådegåvor och välsignelser. Ett enormt spektrum. Visst låter det lite utmanande och spännande. Det kan man verkligen be och fundera över. Och nu går vi till Romarbrevet, det Anders läste. Här blir vi också påminna om att vi har olika och unika gåvor och att de kommer från Gud. Profeten, den har vi nämnt tidigare. Ni kommer ihåg det här pekfingret. Sen har vi tjänandets gåva. Det kanske inte är den som man först ber om. Det kanske är andra gåvor som man helst skulle vilja ha. Men utifrån det Jesus sa och gjorde, så är det nog det vi skulle be om först. Att vara varandras tjänare. För Jesus tjänade och han uppmanade oss att tjäna. Och det är en väldigt praktisk gåva det här. De som har den här gåvan, det är inte alltid de vi märker. De gör det i det tysta. Men om de inte skulle använda sin gåva, det skulle vi snart märka. Tjänandets gåva är oerhört viktig. Det kanske är så att man tycker det är lite finare då med undervisningens gåva. Det här att vara bra på att lära och förklara saker och ting. Men tänk på tjänandet. Sen har vi en annan gåva som inte heller alltid pratar om så mycket. Gåvan att uppmuntra. Den som har den här gåvan hjälper oss att orka, hålla ut, kämpa vidare. Den som har den gåvan gör ingen missmodig eller nedslagen. Det här är en gåva som sprider glädje. När vi ser behov av olika slag, då ska vi vara oerhört tacksamma när vi har vänner som har gåvan att frikostigt dela med sig. Det behöver inte i första hand kanske handla om pengar. Det kan också handla om att dela med sig av sin tid, fyllas andras behov genom samtal. Men det kan självklart också handla om att dela med sig materiellt. Det vi har fått av tid och materiella tillgångar, det har vi fått av Gud. Och det kan vi, oavsett hur mycket vi har, dela med oss med glädje. Ledarens gåva pratar Paulus om här i Romarbrevet. Den här förmågan att leda en grupp, stor eller liten. Där vi ser en grupp som mår bra, där man skrattar mycket, där man känner sig tillfreds med varandra, då finns det förmodligen en ledare som har ett stort engagemang. Ledarens gåva. Den som kan få en grupp att vara engagerad och sträva åt samma håll. Eller en hel församling. Att få den att gå mot ett gemensamt mål. Den sista gåvan som Paulus nämner i brevet är barmhärtighetens gåva. Det här att genom empati möta människor som går igenom smärta och svårigheter. En del av den gåvan kan också vara att göra andra medvetna om behov som finns runt omkring oss. Det var Efesierbrevet, det var Romarbrevet och en snabb sväng i Petrus. Det jag tror flera av er tänker, ja men nu har de ju glömt viktiga gåvor här. Nej, det har jag inte. De står i första Korintierbrevet 12 och Korintierbrevet 14. Men jag tänker inte räkna upp dem faktiskt. Det som har blivit är att gåvor som står där, de är oerhört viktiga, bara så det är sagt. Och det är inte det att jag nonchalerar dem så någon tror att jag är ute på någon teologisk snedsegling här. Utan bara det att jag just idag väljer att fokusera på de andra. Därför att det Paulus räknar upp i första Korintierbrevet är bland annat tungotalets gåva. Och det har dessvärre blivit så att det har blivit någon form av kvitto på hur andlig man är. Eller hur nära Gud man står. Man får vara tacksam om man har fått den gåvan. Men den är definitivt inte kvittot på det. Den gåvan är varken bättre eller finare eller viktigare än någon annan gåva. Vi får fortsätta be om den. Men den viktigare bönen är egentligen: Gud, hjälp mig att förstå vilken gåva som du har lagt ner hos mig. Vilken gåva som gör att jag kan bidra till församlingens bästa. Det är det som är det viktiga. I slutet av kapitel 12, första Korintierbrevet, där han har räknat upp de här gåvorna. Och jag kan säga att tungotalet kommer ganska långt ner i den uppräkningen. Men då skriver han så här: alla är inte apostlar, eller hur? Alla är inte profeter, eller hur? Alla är inte lärare, eller hur? Alla utför inte kraftgärningar och mirakler, eller hur? Alla har inte extraordinär gåva att hela, eller hur? Alla talar inte alla andra språk, eller hur? Och alla kan inte uttyda. Men Var ivrig att få tag på, sök, längta och sträva ständigt efter de mest användbara gåvorna. Nu vill jag ändå göra er uppmärksamma på en ojämförbart mycket högre väg. Och då undrar ni, vad är det för väg? Då har Paulus sprängt in efter uppräkningen av alla gåvor. Sen fortsätter han i kapitel 14. Då kommer det som jag tror att de flesta känner till, kärlekens lov. Och då säger han, det är den mycket ojämförbart högre vägen. Och som jag sa tidigare, det finns även i Romarbrevet. Efter uppräkningen av gåvorna så säger Paulus, kärleken är det viktigaste, det som skyddar mot att hamna fel. Petrus säger det efter att han har pratat om gåvorna. Framför allt älska varandra uthålligt. Kärleken täcker genom förlåtelse en mängd synder. Jag skulle vilja säga att kärleken och glädjen blir liksom kvittot på att en nådens gåva, att andens gåva är i användning. Lite grann det vi var inne på för er som var här förra söndagen. Frukterna, andens frukt, kärlek och glädje. Där kan man känna doften om en andens gåva är i bruk och om den används på ett gott sätt. Nu ska du få sjunga, och det är faktiskt jag som har bett dig sjunga den. Jag ska förklara sen.